Du lyssnar på en Nådeo-podd och över 100 andra titlar lik den här finns att lyssna på i vår app. Men också via Nådeo Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant idag för att kunna lyssna på hela vårt bibliotek utan annonser. Och följ Nådeo Docs för att ta koll på poddarna vi släpper gratis.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
När Johan och Therese pratar i skogen tar Johan plötsligt upp en gren från marken och slår henne i huvudet. Och Therese blir väldigt chockad och förstår inte vad som händer.
Och i det läget så kastar han sig över henne och tar ett stryptag på henne. Och som är ganska långvarigt och stryper henne alltså till döds. Och när han är säker på att hon har dött så ger han för säkerhets skull också henne några sparkar. Och sen springer han därifrån.
Klockan är runt midnatt och Johan har precis strypt Therese som han för några veckor sedan kysst på en fest. Han småspringer fram i det lugna och tysta villområdet i Stureby. Och han ringer sin mamma och säger att han är på väg hem. Från hoppbacken är det bara lite mindre än en kilometer till där han bor med sin familj. Mamman blir lugn av att höra att Johan är på väg. Och hon går och lägger sig. Och sen ringer han Sandra. Han gråter.
Och det är ett ganska kaotiskt samtal för att han säger någonting om att nu har jag gjort det.
Det här är Lars-Olof Lampers som är författare till boken Sturebymordet.
Och Sandra är ju då, hon har ju lämnat festplatsen sedan ett tag och är hemma då hos den här kompisen där hon ska sova över.
Sandra hör att Johan springer och att han är anfådd och ledsen.
Och hon förstår först inte vad det är han menar. Vad har du gjort? Vad är det du har gjort för någonting?
Johan förklarar hastigt att han har gjort det han lovat. Han har dödat Therese.
Sandra, hon undrar ju naturligtvis vad 17 det här är som har hänt nu. Ja, det är ju det oroväckande. Har han gjort det här verkligen eller någonting sånt? Så att, och nu är hon ju hemma hos en kompis och hon kan ju inte, hon måste ju på något sätt dölja det här och verka som vanligt då.
Sen går Sandra undan en gång till för att prata med Johan igen. Han förklarar igen att han dödat Therese och då förstår Sandra att han verkligen gjort det.
Ja, sen snurrar hennes tankar verkligen och det enda hon egentligen gör och det är verkligen någonting som hon får leva med, att hon inte ringer till polis i det här läget och berättar någonting om vad hon vet. För det är ju ändå så att de vet inte i det här läget säkert om Therese verkligen är död. Och det kan ju vara så att ett samtal till 112 skulle kunna ha spelat någon roll här. Men hon gör inte det. Hon gör ingenting.
Det här är tredje och sista delen av Sturebymordet. En dokumentär om en tonårsförälskelse som slutar i tragedi. Baserad på boken med samma namn av Lars-Olof Lampers. Under tiden som Johan och Sandra går och lägger sig har ungdomarna som är kvar vid festen vid hoppbacken börjat undra och leta efter Therese. Som vi hörde i förra avsnittet så ska Therese åka med en kompis hem. Och hennes föräldrar är redan här i närheten och väntar med bilen. Och kompisen börjar bli stressad för det börjar bli dags att gå.
Therese kompisar märker ju ganska omgående. Alltså de står ju och väntar på henne. Alltså de undrar varför kommer hon inte. Och ganska snart så börjar de ju ge sig ut och leta. De tror ju att hon kanske har varit onykter och gått vilse och sådär. Eller snubblat någonstans och så. Så de går ju där i buskagen där bakom den här festplatsen. Men de kan ju inte hitta henne någonstans där. De ropar på henne och så.
Theres kompis Jennifer som var med den här kvällen berättar för Metro.
Jag tänker väl liksom att nej, men Tess är väl här någonstans. Hon är ju inte känd för att försvinna eller liksom, ja, hon är väl och kissar, tänkte väl folk. Men då ytterligare när jag hade gått 10 minuter och hon inte dyker upp, då är väl vi ett 10-tal som är kvar som säger att nej, men om du smsar honom och jag smsar henne och så går ju en sms-kedja och frågar liksom om någon har sett Tess eller om någon har lämnat med Tess.
De fortsätter leta i skogen, längre och längre bort från festplatsen. Och de ringer också till Theres mamma för att kolla om hon kommer hem. Men ingen verkar veta var hon är. Och när de fortfarande inte hittat henne, eller fått tag på någon som vet var hon är, bestämmer de sig för att ringa 112. Då är klockan lite innan 1 på natten och man har letat i ungefär 45 minuter. Medan en annan vän pratar med 112 så pratar Gustav med Theres mamma igen.
Jag ringer Theres mamma då och säger att hon är borta. Och frågar om hon har sett henne eller om hon har kommit hem eller hon visste ingenting.
Vi hör Gustav i P3 dokumentär.
Så ropar ju någon av mina kompisar att jag har hittat henne. Jag ser ett par vita byxor. Då sprang vi fram allihopa. Ja, och hittade henne. På marken. Och så har man hon kvar i eller Theres mamma kvar i telefonen. Och det blir som en sorts panik.
I skogen, ungefär 150 meter bort från den lilla dungen där de hade fest, så ser de någon ligga på marken. Och de ser direkt att det är Theres och att hon är medvetslös. Vännen som hittat henne ropar på de andra.
Det var ett väldigt högt skrik om jag har. Alltså så här, hon är här och upprepade sig jättemånga gånger.
Jennifer i Metro.
Och då helt plötsligt börjar jag springa och jag vet inte varför jag springer. För att i tankarna så är det ju att det har ju inte hänt någonting. Hon är väl där nere kanske mycket, men jag springer faktiskt. Och då så springer jag och ramlar precis över henne. Och ser då att det rinner liksom blod från ögonen och hon är helt blå.
Några av ungdomarna ringer till sina föräldrar som är i närheten och berättar vad som händer. Och föräldrarna kommer dit. De går upp för backen mot skogsområdet där Theres ligger. Och när de ser henne så tror de först att hon är onykter och lägger henne i framstupa sidoläge. Men de inser ganska snabbt att de måste göra hjärt- och lungräddning. Och under tiden har larmcentralen skickat en ambulans som är på väg.
De här ungdomarna som hittar henne, de blir ju väldigt oroliga. För även om de då inte kan föreställa sig att hon är död eller råkat ut för någon våld, så svarar hon ju inte på tilltal. Man upplever inga livstecken annat än att man tycker sig märka att hon kanske andas till vid något tillfälle då. Och man väntar ju då på att ambulans ska komma och den dröjer bara några minuter.
När ambulanspersonalen kommer fram till skogsområdet och får syn på Theres tror de först att hon druckit för mycket och snubblat. Det är också det som ungdomarna berättat i telefon, att de tror har hänt. Men efter en kort stund så upptäcker man någonting som inte riktigt stämmer. En ur ambulanspersonalen berättar om händelsen för P3-dokumentär.
Jag då som en narkossköterska skulle intubera flickan. Jag skulle stoppa ner en slang i halsen på henne för att hjälpa till att andas. Och när jag gör detta och tittar ner i hennes hals så ser det inte normalt ut alls. Så säger en av de andra tjejerna i ambulansen att men titta som hon ser ut på halsen. Då såg man tydligt röda såna här märken, typ som små muskelbristningar under huden, så som det kan se ut kanske när man gör en sån här 1000 nålar på armen. Och det var som en fin ring runt hela halsen på henne. Och vi tittar på varandra alla fyra och säger men hon, det ser ut som att hon har blivit strypt.
Ambulanspersonalen ringer efter polis som kommer till platsen runt 1:30. Och polisen bedömer snabbt att händelsen nu ska ses som ett misstänkt grovt brott. Therese kompis Jennifer, som vi hört tidigare, står och pratar med en polis när hennes pappa kommer till platsen. Vi hör henne intervjuas av Metro.
Och jag förväntar mig världens utskällning. Men han liksom bara frågar hur jag mår. Och då sätter hon sig ner och bara tittar på mig, den här polisen. Och så säger hon att ja, Tess har tyvärr avlidit. Och vi försökte. Och, ja, jag minns inte så mycket vad hon sa. Ja, men min tanke var ju fortfarande att vi skulle åka till Tess. Men då när jag kom hem där och jag ser min mamma, då förstod jag ju. När mamma sitter där. Hon bara bryter ihop och jag har liksom aldrig sett min mamma så. Det var ju helt blankt liksom. Och då förstod jag ju. Då förstod jag att någonting har hänt.
En 16-årig flicka hittades i natt död i ett skogsområde i Stureby i södra Stockholm. Polisen misstänker att hon har mördats. Hon hittades svårt skadad.
Rapporterar SVT. Eftersom att polisen nu ser det här som ett misstänkt grovt brott, så tas alla ungdomarna som var där när Therese hittades in till polisstationen och förhörs en och en. De är ungefär 10 stycken. Vi hör Lars-Olof Lampers igen.
Och de här ungdomarna är ju förvirrade, de är chockade, de är ledsna. De förstår inte vad det är som har hänt. Några av dem är irriterade och de är trötta. Några är onyktra och sådär. Så att det är förvirrat där på polisstationen. Det man märker i de här tidiga förhören, det är ju att i stort sett alla de här ungdomarna föreställer sig ju att det är någon olycka av något slag. De kan inte föreställa sig något brott här egentligen. Och det är ungefär det de förmedlar till polisen.
Men trots att ingen av ungdomarna tror att det rör sig om något brott, så frågar polisen ändå ungdomarna om Therese hade några fiender eller så. Och då är det några som kommer att tänka på Sandra och Johan och bråket om kyssen.
Någonstans tycker de väl att det verkar osannolikt. Men polisen tar ändå det där på allvar, för de tycker att okej, här kan det finnas ett motiv någonstans i alla fall att börja jobba med.
Några säger också att det var Johan som såg sist med Therese. Och den personen är alltid viktig att förhöra. Så då bestämmer sig poliserna för att hämta honom. Hemma i Johans hus har alla gått och lagt sig och det är tyst och stilla. En släkting är på besök och sover i samma rum som Johan. När polisen kommer till huset knackar de på dörren. Föräldrarna vaknar av den hårda knackningen. De blir oroliga men öppnar dörren. Och där utanför står 4 uniformerade poliser.
Men de säger då att de behöver prata med Johan. Och att han ska följa med till polisstationen. Och jag tror det är mamman som undrar då om, vad det här är, om det är någon misstanke för om brott eller något liknande. Men det säger de att det inte är då, utan han ska hämtas som ett vittne då i första hand. Men de är oroliga, de känner nog att det är någonting lite ovanligt här. För det är, jag tror att det är 4 poliser och de går runt villan och sånt där. Va? Och
poliserna släpps in och visas till rummet där Johan sover. De väcker honom.
Och de tycker att han vaknar på ett lite konstlat sätt. Det är möjligt att han låtsas sova eller någonting sånt där. Och det som de i övrigt reagerar på, det är att han ställer inga frågor om någonting. Alltså han blir inte chockad över vad i all sin dar kommer polisen indundrande här, vad vill de? Och det där skapar ju direkt misstankar hos de poliserna som är där. Att han döljer något eller han vet någonting. Varför blir han inte förvånad över varför vi dundrar in här då?
Johan tar alltså på sig kläder och följer med poliserna utan att protestera. Väl inne på stationen ber de om hans mobil som de kollar igenom. Och det dröjer förstås inte länge förrän de hittar de här mängderna av sms som Johan och Sandra skickat till varandra. Poliserna bestämmer sig för att direkt också hämta in Sandra till stationen. Och även hon följer med utan frågor.
Det är väl samma känslor som polisen får av hennes reaktion. Alltså varför ifrågasätter hon inte det här ingripandet mer? Det verkar som att hon faktiskt redan vet vad det här handlar om.
Men i de första förhören som hålls med Sandra och Johan så nekar faktiskt båda två till all inblandning och att de skulle ha något att göra med Therese död. Under tiden bestämmer sig Söderortspolisens pressansvarige för att redan nu under natten gå ut med nyheten om att Therese avlidit. Och det blir snabbt stort i media. Det här är nu en mordutredning. Sveriges Radio rapporterar.
Ja, den här tragiska händelsen inträffade någon gång strax före klockan ett den här natten då en ung flicka anträffades livlös som sedermera dödförklarades.
Enligt polisen så kan det handla om ett relationsdrama som gått överstyr.
Vi hör Lars-Olof Lampers.
Inom polisen så förstår man att det här kommer att bli väldigt mycket snack kring. Det kommer att bli mycket media nästa morgon så man förbereder sig på det. Och med pressmeddelanden och sånt där. Men man kan nog ändå inte riktigt föreställa sig vilken anstormning det blir. Och det, snart så sprider sig också uppgiften om att två jämnåriga kamrater till Therese sitter misstänkta för det här då. Så då blir det ju en väldig laddning i det här fallet redan från start.
Söderortspolisens pressansvariga bestämmer sig för att gå ut med så mycket information som möjligt för att undvika ryktesspridning.
Och vi har under natten förhört ett stort antal festdeltagare och även vuxna föräldrar för att höra vad som kan utröna vad som kan ha hänt. Och teknisk personal undersöker den här skogsdungen som kan vara trolig brottsplats också.
Den bilden som sprids både inom massmedia men också på sociala medier och sådär, det är ju att den här tjejen då, som man inte nämner vid namn förstås, men som vi vet är Sandra, på något sätt har tvingat då sin pojkvän att göra det här som en hämnd i en sorts svartsjuka historia då, va? Mer eller mindre för att göra sig av med en rival eller någonting sånt där. Det är lite otydligt då förstås, va, i början, men någonting sånt, det är en sån bild är det som sprids. Det blir ju väldigt aktivitet på sociala medier och vissa chattforum och så vidare, va? Som Flashback till exempel, där mycket går ut på att ta reda på vem är offret här, vilka är de två som är misstänkta, och sen sprids det mer och mer uppgifter om dem och teorier om varför de har gjort det här, och det liksom sprids en sorts sanning om rollfördelningen.
På Flashback sprids alla möjliga teorier. Och på anhörigas bloggar blir kommentarsfälten bombarderade med frågor och information om de inblandade. Och trots polisens försök att undvika ryktespridning så sprids ryktena som en löpeld. Och det målas ganska snabbt upp ett narrativ där Sandra beskrivs som den manipulativa hjärnan bakom mordet. Och Johan beskrivs nästan som tvingad att utföra det.
Jag tycker egentligen att det är ett missförstånd att Sandra är den som är den kontrollerande hela tiden. Alltså det finns en sorts mytbildning kring henne kan man säga när det gäller den saken. För det har de varit båda två till och från och nästan turats om med det, va?
Men tillbaka till polisstationen där Johan och Sandra sitter häktade. Under förhören har både Johan och Sandra nekat till brott. Men på kvällen, dagen efter att de tagits in, får utredarna veta att Sandra vill träffa dem igen och att hon har något att berätta.
Någon av de absolut första dagarna så bestämmer sig Sandra för att berätta vad hon vet. Och hon har ju insett att polisen sitter på de här sms'en till exempel. Så att hon erkänner ju att visst, jag har skickat de här, men det har ju aldrig varit meningen då att Therese skulle dö eller att hon skulle tvinga sin pojkvän att göra det här. Hon kunde inte ens föreställa sig det och sådär, va. Så att hon menar väl att hon är oskyldig till det här då, eftersom det aldrig var avsikten att det skulle hända.
Hon erkänner sin inblandning och berättar väldigt rörigt om allting som hänt. Hon är väldigt ledsen och skakad när hon berättar. Och det är någonting hos henne som gör att poliserna inte riktigt förstår sig på henne.
Och i kombination med att hon har en sorts tonårsaktig trulighet som provocerar de förhörsledarna som träffar henne lite grann, och de klickar inte riktigt inledningsvis där, och det verkar som att många av dem, eller flera av de personerna, jurister och poliser och sådär som kom i kontakt med henne, de fick inget bra intryck av henne alltså.
Om och om igen berättar hon att hon aldrig trott att det här skulle hända. I förhöret säger hon: jag erkänner att jag har sagt alla de här sakerna och skrivit alla de här sakerna, men jag ville inte det här. Innerst inne så har jag aldrig velat det här. Även Johan förhörs och han fortsätter att neka. Han har i början framstått som ganska kylig, men i häktet märker man att han mår väldigt dåligt och att han är i stort behov av att prata med någon.
Tillsammans med hans föräldrar så kommer man fram till att kanske vore en bra idé om han pratar med konfirmationsprästen. Det är ju så att Johan konfirmeras för bara några veckor sedan och han har förtroende för den här prästen. Så man stämmer av det här då med åklagaren och även med försvarsadvokat och sådana saker, om det är okej. För man hinner inte ens få dit försvarsadvokaten. Man upplever att Johan har ett sånt akut behov av att prata nu att man måste sätta igång direkt.
Prästen kommer alltså dit och de pratar i flera timmar i ett eget rum. Det här är den 8 juni, en dag efter de första förhören. Direkt efter deras samtal är det bestämt att det ska hållas ett förhör. Det första Johan säger i förhöret är att han är skyldig till brottet han anklagas för.
Du lyssnar på en Nådio-dokumentär och så här låter några av våra andra titlar som finns att lyssna på som prenumerant via vår app eller Apple Podcaster.
En vacker försommardag 1960 hittas tre ungdomar döda vid en vykortsvacker sjö i södra Finland.
Det här är historien om plastikkirurgen Karl-Åke Troilius, uppgång och fall.
Ormen Friske flydde bombningen vid Helgoland.
En bit ut på en strand så hittar han en kropp.
Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Och då berättar han ju rakt, han bara lägger korten på bordet liksom, rakt av berättar han igenom hela den här historien då. Och han börjar med att berätta om vad som hände i skogen. Men det är ju så då att när han får frågan om varför han gjorde det här, då är det just de första tankarna som dyker upp hos honom, det är just det här att han upplevde att Therese hade förstört hans liv genom att berätta om det här, va. Och det där förvånar nog poliserna lite grann, för de undrar ju de har ju sett något annat. De har ju sett att hans flickvän finns med i bilden. De har sett de här sms'en och det finns inte en sån kontext här. Och det är först när de påtalar det, om det inte finns något annat med i bilden och sådär, som han börjar berätta då om den här andra bakgrunden. Om Sandra, om de här sms'en, om att han skulle göra det här för att visa då sin pålitlighet och kärlek för henne.
Johan har alltså berättat om händelsen och menar att det var en kombination av att han blev arg på Therese och att han kände pressen från Sandra som fick honom att attackera Therese där i skogen. Vi hör Johan berätta i förhör. Ljudet är förvrängt och hämtat från P3-dokumentär.
Vad var det som utlöste det hela? Vad var det som gjorde att du tappade besinningen egentligen?
Det var ju under tiden jag och Therese pratade om det som hände. Och jag fick den känslan under den kvällen att hon inte alls ångrade det och vad som hon hade sagt tidigare. Och att hon hade berättat för så pass många personer, eller fler än vad jag visste om. Och det är personer som jag tyckte var...
Men varför blev du så väldigt arg då på dig?
Jag vet inte. Jag kan ha med att jag kände att jag inte hade någon så att jag kände som att de ville förstöra.
Poliserna uppfattar alltså i det här läget Johan som trovärdig och ärlig, medan de uppfattar Sandra som lite tjurig och manipulativ. Polisens utredning går ganska snabbt. Eftersom att både Johan och Sandra är så unga vill man inte dra ut på det mer än nödvändigt. Och 2 månader senare inleds rättegången.
Det var inför ett stort medieuppbåd som förhandlingarna inleddes i Södertörns tingsrätt idag. De båda 16-åringarnas advokater inledde med att begära att förhandlingarna ska hållas inför slutna dörrar, det vill säga att allmänheten inte ska få tillträde, något som åklagaren inte heller motsatte sig.
Rapporterar Sveriges Radio den 19 augusti 2009. Dagen då rättegången inleds i Södertörns tingsrätt. Under rättegången berättar Johan och Sandra om händelseförloppet och i stora drag är de överens om vad som hänt. Men det finns vissa skillnader i hur man tolkat sms'en.
Båda är ju medvetna om att de här sms'en existerar och går liksom inte att riktigt förneka. Men Sandra, hon menar ju att man ska inte ta dem bokstavligt. Det är så där som ungdomar skriver när man är arg och sådana saker. Och medans då Johan menar att han tog en hel del av det här på allvar. Va? Det var verkligen krav från Sandras sida att han skulle göra det här och så.
Det stora fokuset nu är att bestämma vad Sandra ska få för brottsrubricering. Johan har redan erkänt mord. Men frågan kvarstår om Sandra ska dömas för det som kallas anstiftan till mord, som betyder att den som döms till det inte själv utfört mordet, men på något vis har fått en annan person att göra det. Först är det dock Johan som blir förhörd. Och han berättar ganska monotont om kvällen då han dödade Therese. Folk uppfattar att han berättar utan inlevelse och inte visar några större känslor. Men plötsligt händer något.
Han berättar sig ju igenom det här förloppet då. Och det tar ju ett bra tag. Va? Det tar ju i stort sett fram till lunch. Och sen är han klar då. Och när han är klar så märker man då att det är något som håller på att hända med honom. Alltså han sitter och vaggar och hans advokat försöker klappa honom på ryggen. Och plötsligt så bara rasar han ihop och faller ner på golvet.
Det är strax innan lunchpausen som han börjar gråta och alltså rasar ihop.
Och människor rusar fram, hans mamma springer fram där och domaren då inser att han måste kalla på ambulans. Va? Och han har helt enkelt klappat ihop och fått någon sorts ångestattack. Det är väl någon sorts resultat av och en urladdning då efter att ha gått igenom den här berättelsen och gått igenom de här minuterna då när han dödar Therese.
Johan förs ut till ambulans via en sidoingång. Men fotografer och journalister är redan där och fotar.
Det var strax efter klockan 12 här i Södertörns tingsrätt som ambulansen förde iväg pojken. Detta på den andra rättegångsdagen där pojken alltså står åtalad för mord.
Rapporterar Sveriges Radio. När Johan mår lite bättre och man kunnat konstatera att det inte är något allvarligt kan förhöret fortsätta igen nästa dag. Johan försöker då återigen berätta om hur och varför han dödade Therese. Som vi hört tidigare i avsnittet verkar det enligt Johan vara en blandning av att han blev arg på Therese där i skogen och att han kände den här pressen från Sandra.
Och jag tror inte att han hade gjort det om det bara så att säga hade varit för de här sms:en och de här diskussionerna. Det måste också bygga på att han har en egen motivation och den här ilskan alltså som han också pratar om i förhören, att han blev så arg på henne.
Den 25 augusti har det blivit Sandras tur att förhöras. Hon är väl förberedd och håller fast vid att hon aldrig tänkte att han faktiskt skulle genomföra det. Hon menar att hon sa till Johan att det var enda sättet för dem att vara tillsammans för att hon ville avsluta relationen och visste att han aldrig skulle kunna göra det. Vi hör Sandra berätta i förhör. Rösten är förvrängd och klippet är hämtat från P3-dokumentär.
Det här med Therese, det var bara droppen. Jag orkade inte mer. Men jag försökte så många gånger, jag tror jag räknat upp. Jag har läst att jag försökte göra slut med honom typ 7 gånger. Eller någonting sånt. Och han sa bara, nej, men det kommer lösa sig. Jag gör det någon annan gång. Och han skrev också att han klarade inte av att göra det i helgen. Att han sa att han klarade inte av att göra det. Och det var det jag visste. Alltså. Och något sätt så visste jag att det här var något som man aldrig skulle kunna göra. Och han frågade om han inte kunde få göra någonting annat. Och det är klart att jag kunde inte säga, jo men... Och gå och köpa en blomma liksom så blir allting bra. För det var någonting som han skulle kunna göra så enkelt. Alltså vad som helst. Jag trodde inte att det skulle komma.
Vi hör Lars-Olof Lampers berätta om Sandra i rätten.
När det gäller den här frågan om vad Sandra egentligen har avsett med de här sms:en och de här diskussionerna. Så hon pressas ju rätt hårt i rättegången på det. Från flera olika håll då. Där man hela tiden säger, men förstod du inte att det här kunde bli allvar? Insåg du inte att du pressade honom så hårt så att han kunde begå det här mordet? Och det spelar ingen roll hur hårt de pressar henne. Hon är stenhård. Hon säger att nej, det kunde jag inte. Jag kunde inte föreställa mig att han skulle gå så långt. Och jag tror ju för sig att det är sant. Jag tror inte att hon trodde det. Och det kan verka fruktansvärt naivt. Särskilt nu med facit i hand. Och det är brutalt. Därför att det är ett väldigt brutalt sätt att driva en annan människa. Oavsett om det skulle ha lett till mord eller inte. Han plågas ju av det här. Va? Men hon står på sig. Det har aldrig varit henne. Och då menar hon att hon är oskyldig. Även om hon förstår att det på något sätt att han har tagit det här på allvar då. Men hon kan inte acceptera en egen skuld i det. Och jag undrar om hon någonsin har gjort det efter det här.
Under hela rättegången är det fortsatt väldigt stort intresse för fallet i media. Och på nätforumen är det allt hårdare stämning. Man grottar ner sig i detaljer och bygger upp ett narrativ om vad som hände. Bilderna av Johan och Sandra som satte sig de första dagarna sitter fortfarande kvar hos de flesta.
Det var ju någonting tacksamt rent dramaturgiskt kan man ju säga. I den här bilden som man målar upp då, där du har då den här falska, svartsjuka, listiga, manipulativa, kallt beräknande, onda flickan. Som alltså hänsynslöst utnyttjar då den här djupt förälskade, olyckliga pojken till att döda en rival. Det är ju ungefär så som det blev. I själva verket så är det ju ett väldigt komplicerat spel där båda är lika delaktiga och driver fram det här gemensamt. Så båda har ju en skuld på olika sätt och borde ha insett det idiotiska i det de håller på med. Och egentligen så är de ju bara en väldigt olycklig kombination av personer och personligheter.
Och det finns en aspekt till här. Juristerna, domarna och alla nämndemän är betydligt mycket äldre än de här ungdomarna. Och det är någonting som Lars lägger märke till när han tänker tillbaka på rättegången.
Och den bild som jag fäste mig vid bland annat, det var ju att här har du alltså två väldigt unga personer, de är 16 år båda två. De ägnar sig väldigt mycket åt sociala medier och sms och sådana saker. Och sen har du ju allt väsentligt äldre jurister och domar och nämndemän och så vidare som tillhör helt andra generationer. Och jag kunde nog uppleva att det fanns en sorts kollision där de här äldre inte riktigt förstod eller tolka olika saker som sms och sånt där väldigt bokstavligt och hade anlag liksom ett sorts vuxenperspektiv på de här ungdomarnas relation och sådana saker. Så att det kändes som att det blev ett glapp där i förståelsen av vad som kan ha hänt här.
Lars menar att en bild av fallet som också finns har att göra med det som han kallar Yoko Ono-syndromet.
Because the adults and the grown-ups tell the kids, you have to achieve something, even if it's a small thing, you have to achieve something, you have to show us a result, you know. So they're saying, oh, I have to show some result, you know, so they patch up a result.
Yoko Ono är en konstnär som varit tillsammans med John Lennon. Och det finns en bild av henne som personen som splittrade The Beatles.
Väldigt många pratar om att Sandra splittrade ett kompisgäng då som Johan ingick i. La beslag på honom, förbjöd honom att umgås med sina kompisar och såna här saker. Och det bidrog till bilden av henne som manipulativ, som den som styrde och ställde, som krävde att Johan skulle göra si och så då. Och att han är det här offret som inte hade någon möjlighet att välja där.
Men Lars menar alltså att den bilden inte riktigt stämmer. Han menar att det är viktigt att ändå få en balanserad bild och att inte bara acceptera de här rollerna som Johan och Sandra har tilldelats. Rättegången pågår lite mindre än en månad och den 9 september, 3 månader efter Therese död, ska rätten meddela skuldfrågan, alltså vad Johan och Sandra kommer att dömas för. Det är en onsdag och på Södertörns tingsrätt är det tryckt och laddad stämning. I tingsrättens foajé, som påminner om en vänthall på en flygplats, är det fullt med folk. Såväl media som anhöriga och vänner till Therese är där.
I slutet av rättegången då, när rätten ska bestämma sig skuldfrågan till att börja med, så var det väldigt laddat. Då öppnade man dörrarna och släppte in allmänheten. Och jag var ju där då tillsammans med en massa andra människor som det fanns ju inte ens sittplatser. Och så meddelade då domaren det här. Och det var ju särskilt intressant då vad det skulle bli för resultat när det gällde Sandra då, som ju hävdade att hon var oskyldig.
Johan sitter framåtlutad och stirrar ner i bordet. Och Sandra ser orolig ut. Hennes mamma har fått tillåtelse att sitta bredvid henne och de håller varandra i handen. Man meddelar först att Johan är skyldig till mord. Det är väntat och varken Johan eller någon annan blir särskilt överraskad eller reagerar på något sätt. Sen är det Sandras skuld som ska meddelas.
Och sen sa man då att Sandra anses vara skyldig då också. Och det tog hon väldigt hårt, började gråta och hon fick hjälp därifrån sen av sin mamma och advokat.
Rätten anser att hon borde förstått att det skulle kunna ske, men att hon varit likgiltig inför det. De menar att hon borde och kunde ha satt stopp för deras märkliga spel innan det gick över styr och Therese dog.
Jag tror att alla jurister som pratar med henne, som förhör henne och även domare i rätten här, tänker att hon borde ha förstått att det här kunde bli allvar.
Men innan påföljden bestäms, alltså vad de ska få för straff, så ska Johan och Sandra genomgå en rättspsykiatrisk undersökning. Det tar ungefär en månad och det mesta man kommer fram till är sekretessbelagt. Men det vi vet är att ingen av dem vid tillfället för mordet led av någon allvarlig psykisk störning. Så med den informationen kan man nu den 26 oktober meddela domen. Det är en disig dag ute vid Södertörns tingsrätt.
Men då blir det återigen en sån här samling inför öppna dörrar med väldigt mycket folk och mycket media. Och återigen ganska laddat. För det var ju många som krävde stränga straff här. Och nu visste man ju på förhand att de är så unga så de kommer ju inte att få de mer än max 4 år kunde de få då.
Några journalister står och pratar med varandra. Ungdomar i 16-årsåldern sitter på golvet. Och fotografer springer runt med stora stativ och kameror. Och hoppas på att få en bild på Johan eller Sandra. När man ropar ut i högtalarna att det är dags att ta plats in i salen. Är det så mycket folk så att det inte finns sittplatser så det räcker. Vissa sätter sig på golvet och vissa står. När klockan är omkring 15.30 meddelar tingsrätten att påföljden blir 1 år och 8 månaders sluten ungdomsvård för båda. Therese anhöriga tycker att det är alldeles för lindrigt straff för ett mord. Det överklagas men leder inte till något. Den slutgiltiga domen landar på 1 år och 8 månader. Åklagaren avslutar med orden:
det ni har gjort måste ni leva med resten av era liv. Jag tycker på ett sätt väldigt synd om er och även om era anhöriga. Och jag hoppas att ni nu kan få det stöd och hjälp som ni båda behöver att komma vidare i era liv.
Och fast nu rättegången är över och det är beslutat som ett straff och en skuld, så är det inte helt klart hur det här egentligen kunde hända. Hur kunde det gå så långt? Egentligen handlade det ju bara om en kyss. Men för Johan och Sandra växte det till något mycket större. Det är ett mysterium för oss utomstående hur de inte kan ha ryckts ur sin fantasivärld, utan bara gått djupare ner i den. Idag har det gått 14 år sedan mordet på Therese. Johan och Sandra är båda fria och har bytt namn och lever till synes vanliga liv. Varken de inblandade, Lars eller några andra, verkar ha svar på frågan hur det här kunde hända och hur det kunde gå så långt.
Vi har inte fått något svar. Och jag tror att oavsett det svar vi får kommer aldrig kunna vara tillräckligt nog för att vi ska kunna förstå varför.
Säger Therese kompis Emma till Metro.
Det här är ju ett sånt här morddrama som har följt mig ända sedan det hände faktiskt. Och det som är speciellt med det för min del, det är ju att det är ju egentligen ett uppklarat mord. Men jag tycker att det är ett av de mest gåtfulla som vi har faktiskt. För det är väldigt svårt att förstå varför det här egentligen hände.
Du har lyssnat på tredje och sista delen av Sturebymordet. En dokumentär baserad på boken Sturebymordet av Lars-Olof Lampers. Producent är jag, Elisabeth Pollack. Exekutiv producent, Tove Friman Leffler. För ljudläggning och mixning står Kristoffer Kronander. SMS:en och blogginläggen är inlästa av Tina Rosenfink, Tanvir Mansur och Ninni Westin. Det här är en produktion av Podlit, exklusivt för Nodio. Johan, Sandra och Gustav heter egentligen något annat.
Tack för att du har lyssnat. Följ gärna Nodio Docs och glöm inte att mängder av dokumentärer väntar på dig i Nodios app eller via Nådio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.